Okay, it's great to be in Sweden once again.
Det är fint att vara här i Sverige än en gång.
Pastor Tol gave me the schedule of what these 3-4 days would be like.
Pastor Tol gav mig ett litet schema på vad de här 3-4 dagarna skulle se ut som.
He said that today would be a kind of a time where it would be like a prayer meeting.
Och idag sa han att det skulle vara en stund av, ja, som en ett bönemöte.
And we have been in much prayer this last year as a ministry.
Vi har som församling varit i mycket, eller haft mycket bön sista året.
And I'm always kind of amazed to see how that like our prayer times are one of the least attended things in our church, in our churches.
Och jag tänker på många gånger hur bönemötena är de möten som kanske har minst folk i sig.
And we kind of came together as a church.
Och vi kommer samman som en församling.
And we pray that God would raise up like an army of intercessors.
Och vi ber att Gud skulle resa upp som en armé av förebedjare.
And it was just in the last couple of years that we begin to discover the power of persevering prayer.
Och det var bara kanske de här sista åren som vi har börjat att upptäcka den här liksom ihållande bönen.
And this has been on my heart ever since.
Och det har varit på mitt hjärta sedan dess.
So maybe we can share a couple of points from the word of God here.
Så jag tänkte på att vi kanske kunde dela några punkter här från Guds ord.
So Father, we come into your presence tonight.
Så Fader, vi kommer till in din närvaro ikväll.
You are already here in our midst.
Du är redan här mitt ibland oss.
We recognize your presence.
Vi känner igen din närvaro.
We want to just have our hearts cleansed by faith tonight.
Och vi vill ha våra hjärtan renade genom tron ikväll.
Thank you that because of the blood we are justified forever.
Tack att vi genom blodet är rättfärdig gjorda för evigt.
Thank you that because of faith our conscience is also made clean.
Och tack att också genom tron så är våra samveten renade.
So when we come to you, Father, we pray that there would be no barriers.
Så när vi kommer till dig, Fader, så ber vi att det skulle inte finnas några murar eller begränsningar.
And help us in this next few minutes to just glean from your word.
Och hjälp oss de här närmaste minuterna att verkligen ta till oss från ditt ord.
In Jesus name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
Okay, in the book of James in the 5th chapter.
I Jakob kapitel 5.
In verses 17 and 18.
I verserna 17 och 18.
It speaks about a man called Elisha.
Så talas det om en man som heter Elisa.
And it says that Elisha was a man of like passions.
Och det står att han var en man så som vi.
Like we are.
Precis som oss.
And when he prayed that there would be no rain for 3.5 years.
Och när han bad att det inte skulle komma något regn på 3.5 år.
He did not rain for 3.5 years.
Så regnade det verkligen inte på 3.5 år.
And then it says that afterwards when he did pray for rain.
Och så står det att efteråt när han bad för regn så kom regnet.
It did rain.
Det regnade.
And many times when we read these passages of scripture we are very quick to say that I am not like Elijah.
Ibland när vi läser det här stycket så är vi väldigt snabba att säga, men jag är inte som Elisa.
And somehow there is the feeling that I can never match up to the standards of these Old Testament heroes.
Och ibland så tänker vi att vi kan inte mäta oss med de här gammaltestamentliga hjältarna.
And God put them in the New Testament for a reason.
Men Gud satte dem i Nya Testamentet av en anledning.
For it does not depend upon the greatness of man, it depends upon the greatness of our God.
Därför att det har inte att göra med hur stora människorna är, utan det har allt att göra med Guds storhet.
And the focus sometimes is shifting on the greatness of man in terms of his meritorious standing before God.
Ibland så byter det här från människans vad människan kan förtjäna inför Gud.
Instead of the focus being on the greatness of God and him seeking divine favor upon us.
Istället för att vi fokuserar på Guds storhet och hur han söker att ge oss den här gudomliga tilldelningen.
So We must go back into the history of Elijah's life.
Så vi måste gå tillbaks till Elias liv historiskt sett.
And his name Elisha is that you know Yahweh is strength, his strength.
Hans namn betyder att Yahweh är hans styrka.
That God is not only the source of his power, God is his power.
Gud är inte bara källan till hans kraft, utan han är den kraften.
And that is a very important distinction.
Och det är en väldigt viktig åtskillnad här.
For example, I can say that, you know, God, please protect me.
Jag kan till exempel säga, Gud, var snäll och skydda mig.
Be like a shield unto me.
Var som en sköld för mig.
Or I can say, God, be my shield.
Eller jag kan säga, Gud, var min sköld.
Now, if I say, God, protect me with a shield.
Om jag säger, Gud, skydda mig med en sköld.
Then I am basically asking God to be my defense.
Då ber jag egentligen att Gud ska vara mitt försvar.
But if I want God to be my shield.
Men om jag vill att Gud är min sköld.
Then I am going beyond just God being my defense. I'm in a position where I can be an offense and I can be like a victor in God.
Då går jag bortanför det här att Gud bara är mitt beskydd. Nu kan jag också vara offensiv. Jag kan strida och ha en seger.
In our relationship with God many times.
I vår relation med Gud många gånger.
We are praying prayers that sometimes could cause us to cause God to put a hedge around us.
Så ber vi böner som kan få Gud att slå som en ring runt oss.
Because we have the mentality to live in a very defensive manner as believers.
Därför att vi har en tendens att leva väldigt defensivt som troende.
God, he has a hedge around us.
Gud har redan slagit den här ringen runt om oss.
But he wants to draw us out as believers because he wants us to live a life that is not just defensive but that is very offensive in the kingdom of God.
Men han vill dra oss ut ur det här därför att han vill att vi lever ett liv som inte är defensivt utan väldigt offensivt i Guds rike.
A.W. Tozer said that after the fall of man, the first law that man lives in is the law of self-preservation.
A.W. Tozer sa att den första lagen som människan började att leva efter fallet, det var lagen om självbevarande.
So there is the tendency that for man to constantly be living in this law of preservation because that is the first law in man after the fall.
Så det finns en dragning till den här första lagen efter fallet, den här lagen om självbevarande.
For you see that in Genesis 3 that when Adam sinned, he hid from the presence of God.
Vi ser det redan i första Mosebok 3 att han gömde sig för Guds närvaro.
A wrong understanding of the nature of God will definitely cause me to be defensive and to withdraw.
En felaktig förståelse av Guds karaktär kommer definitivt få mig att vara defensiv.
Now in 1 Kings chapter 16, at the end of the last few verses from verse 29 to 34, we see that the king of Israel, Ahab, he married a woman called Jezebel.
I första Konungaboken 16, 29 till 34 så ser vi att kung Ahab gifte sig med Jezebel.
And she was of the Sidonites.
Of the what?
Sidonites.
Hon var från Sidoniterna.
Now, it was very clear that they were not to be unequally yoked.
Och det var väldigt klart här att de skulle inte gå i ok med otroende.
There was already that degeneration that was taking place in Israel as a nation.
Israel hade redan börjat att gå ner sig som nation.
The kingdom of Israel was separated from Judah in 1 Kings chapter 11.
I första konungaboken kapitel 11 så hade Israel blivit separerat från Juda.
And since the northern kingdom was very much ingrained in idolatry.
Och eftersom det norra riket hade gått så djupt i avgudadyrkan.
And it is at this time when Ahab married Jezebel that the worship of Baal and Asherah was at its highest level.
Det var vid den här tidpunkten när Ahab gifte sig med Jezebel som tillbedjan av Baal och andra avgudar var som störst.
All of a sudden in 1 Kings chapter 17 there is a man that appears on the scene.
Plötsligt i första konungaboken 17 så är det en man som dyker upp.
Nothing much is mentioned about him.
Det är inte så mycket nämnt om honom.
If you go to 1 Kings chapter 17.
Om du tittar i första konungaboken kapitel 17.
He's just come directly out of a place there called Gilead, and he is making a pronouncement to the king Ahab.
Han kom precis från en plats som heter Gilead och han gör nu ett uttalande inför konungen.
This is what he says in 1 Kings chapter 17 verse 1.
Och det här är vad han säger i första konungaboken 17 och vers 1.
Now Elisha the Tishbite, I'll read it, who was of the settlers of Gilead, said to Ahab, as the Lord, the God of Israel, lives before whom I stand, surely there shall be neither dew nor rain these years, except by my word.
Tishbiten Elia, som förut hade uppehållit sig i Gilead, sade till Ahab, så sant Herren Israels Gud lever, honom som jag tjänar, under de här åren ska varken dag eller regn falla, om inte jag säger det.
He said these words.
Och han sa dessa ord.
The Lord, the God of Israel, lives.
Herren Israels Gud lever.
Before whom I stand.
Inför honom står jag.
Therefore he is communicating very clearly to Ahab that he is not worshipping a god that is dead, but he is worshipping a true and a living god.
Så därmed så proklamerar han inför Ahab att han tillber inte en gud som är död utan en gud som verkligen lever.
And even though he respects and honors the office of the king, he also is saying that before that I am standing in the presence of the living god.
Och även då han respekterar konungens ämbete så säger han till honom att jag står inför Gud.
But he pronounces a kind of a judgment upon a nation which is very unique.
Och han uttalar en dom över en nation som är väldigt unik.
And why couldn't he say something different? And why is it that he is basically asking for a judgment upon a nation when it comes to the rain?
Varför uttalar han den här domen varför kunde han inte uttala någon annan form av dom?
We see in 1 Kings chapter 19 verse 10.
I första konungaboken 19 och vers 10.
He said, and I have been very zealous for the Lord, the God of hosts.
Han svarade, jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud.
So his call,
so his kallelse,
is based upon the fact that he does stand in a relationship with God that is very intimate.
Är baserat på att han står i en relation med den levande guden som är väldigt intim.
He has at this present time possibly the five books of Moses, that is the Torah, the Torah.
Han hade vid den här tidpunkten kanske Toran, det vill säga de fem Moseböckerna.
And maybe some of the Psalms of David.
Och möjligen några av Davids psalmer.
So he is a man in the word.
Så han är en man av Guds, i Guds ord.
And we'll make a few correlations here.
Och vi ska göra några korrelationer här.
And then maybe we'll put the topic up for discussion.
Och sen kan vi ta upp ämnet för att samtala om det.
But here is just something that I'd like to say tonight, and that is that this man is just not praying a prayer because he was reacting to the condition of a nation.
Den här mannen sa inte de här orden bara för att han reagerade på tillståndet i nationen.
This is not a prayer that is born in him out of the circumstances that he is witnessing.
Det är inte en bön eller någonting som kom ut ur honom på grund av att han såg omständigheterna i landet.
This is a prayer that he is praying because he has discovered something in the will of God.
Det här är en bön som han ber därför att han har upptäckt någonting i Guds vilja.
And he is now through his prayer calling God to be bound to what he has declared in his own will.
Och han ber nu Gud att han ska bli bunden till det här som han har proklamerat i sin egen vilja.
Humanly speaking, when we are made accountable to the things that we say, we could deny those things.
Mänskligt talat, så när vi gör de här uttalanden, vi skulle kunna förneka dem när vi säger dem.
But divinely speaking, God cannot deny himself.
Men gudomligt talat så kan inte Gud förneka sig själv.
And if he has said something, then he must be bound to what he has said.
Om han har sagt någonting så är han bunden till det han har sagt.
The circumstances do not matter because God does not change.
Omständigheterna har ingen betydelse därför att Gud förändras inte.
But because we live in time and space and we are circumstantially oriented people.
Men därför att vi lever i tid och rum och vi är väldigt baserade på våra omständigheter.
It is possible to pray from the viewpoint of our circumstances rather than pray from the viewpoint of the will of God.
Så är det väldigt lätt att be utifrån omständigheterna snarare än utifrån Guds vilja.
Now, in order for me to come to that understanding, I must have a personal relationship with God through his word.
Men för att jag ska kunna komma till den punkten så måste jag ha en personlig relation med Gud.
It is when the will of God is met by the will of man.
Det är när Guds vilja möter människans vilja.
And that there is that point of contact that takes place in the spiritual realm.
Och det finns det här mötet där i den andliga sfären.
That we can begin to see that there is a definite move in the kingdom of God.
Och vi kan börja se att det verkligen finns, eller att Guds rike börjar att röra sig.
So what did, like how did Elijah come to this conclusion in terms of his prayer to make sure that it would not rain for 3.5 years. He was absolutely confident in the fact that it was not going to rain for 3.5 years.
Hur kunde Elia komma till den här slutsatsen att han var absolut säker på att det inte skulle regna på 3.5 år?
He did make a proclamation to the king.
Därför att han gjorde en proklamering till kungen.
It doesn't say talk about his prayer to God here.
Det talas inte om hans bön till Gud här.
But if we go back to Deuteronomy chapter 11, we can go back there.
Men om vi går tillbaks till femte Mosebok 11.
And this is very important here tonight.
Det här är viktigt ikväll.
I just like to just read in portions from Deuteronomy chapter 11 verses 13 to 17.
Vi kan läsa här från femte Mosebok 11, 13 till 17.
And you can read in Swedish, I mean, whatever. You want me to read it also?
Yeah, you can do because we need both.
It says, it shall come about if you listen, verse 13, it shall come about if you listen obediently to my commandments, which I am commanding you today, to love the Lord your God and to serve him with all your heart and all your soul.
Om ni nu lyssnar till de bud som jag ger er idag, så att ni älskar Herren er Gud och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ.
Then he shall give the rain for your land in its season, the early rain and the latter rain, that you may gather in your grain and your new wine and your oil.
Då ska jag ge regn åt ditt land i rätt tid, höstregn och vårregn. Du ska få bärga in din säd, ditt vin och din olja.
And he will give grass in your fields for your cattle, and you shall eat and be satisfied.
Och jag ska ge din boskap gräs på din mark, och du ska äta och bli mätt.
Now listen to this in verse 16.
Men hör nu på detta i vers 16.
Beware lest your hearts be deceived and you turn away and serve other gods and worship them.
Men se till så att inte era hjärtan blir förförda och ni viker av och tjänar andra gudar och tillber dem.
Or the anger of the Lord will be kindled against you.
Till då ska Herrens vrede upptändas mot er.
And he will shut up the heavens so that there will be no rain and the ground will not yield its fruit.
Och han ska tillsluta himmelen så att regn inte faller och marken inte ger sin gröda.
And you will perish quickly from the good land which the Lord is giving you.
Och ni snabbt blir utrotade ur det goda land som Herren ger er.
Isn't that amazing?
Är det inte otroligt?
Like God had declared in Deuteronomy chapter 11,
att Gud hade proklamerat i femte Mosebok 11,
that if the nation of Israel would seek the Lord with all their heart, then he would visit them, and that would bring in like logistical grace in terms of the economy and the vegetation, the fruit, the land, etc.
Så om Israels folk skulle lyda honom, så skulle han föra in den här välsignelsen vad det gällde skörden och grödorna och allting.
But if these people would be deceived in their heart and would turn away from God.
Men om de skulle låta sig bli förledda i sina hjärtan.
Then it says that he would withhold the rain.
Men det står att då ska han hålla tillbaks regnet.
And there would be a famine that would be brought upon the land.
Och det skulle bli en hungersnöd i landet.
You know, it's a very interesting prayer, but it's a very difficult prayer.
Det är en intressant bön, men en svår bön att be.
Why is it a difficult prayer to pray?
Varför är det en svår bön att be?
Because an intercessor is not afraid to come under the judgment even of his own praise.
Varför? Jo, det är för att en förbedjare är inte rädd för att komma under domen den själv.
An intercessor is willing to come under the very judgment of the prayer that he is praying.
Förebedjaren är villig att komma under domen av den bön som han ber.
He is not looking for an escape at the expense of judgment upon others.
Han letar inte för en undanflykt baserad på att andra blir dömda.
He is completely trusting God for the consequences of his prayer.
Utan han fullständigt förlitar sig på Gud när det gäller konsekvenserna av hans bön.
So we see that in the life of this man Elijah.
Så vi ser detta i Elias liv.
That before he is coming to Ahab, he already has a personal walk with God.
Att innan han kommer till Ahab, så har han en personlig vandring med Gud.
And he has understood the nature and character of God.
Och han har förstått Guds karaktär och natur.
And there was a preparation that was taking place in his life.
Och det fanns en förberedelse som pågick i hans liv.
And he immediately is directed by the Lord to confront Ahab, who is the king of Israel.
Och han blev omedelbart ledd att konfrontera Ahab.
He is communicating to Ahab that which is in the will of God, because he is confident. Because he has asked according to the will of God.
Han är ledd att tala om det här för konungen, därför att han är övertygad om att detta är Guds vilja.
Today there is a lot of skepticism about, you know, these kind of things.
Idag finns det mycket eller människor är mycket skeptiska angående såna här saker.
When the multitudes were asked to sit down, Jesus asked his disciples, "Can you just tell the multitudes to sit down?"
När Jesus bad lärjungarna att be de här stora folkskarorna att sitta ner.
Because Jesus said, "We're going to give them, like we're going to feed them."
För Jesus sa, vi ska ge dem mat att äta.
Immediately the disciples became very aware of the insufficient kind of resources that they had.
Och omedelbart så blev lärjungarna medvetna om de otillräckliga resurser som stod till buds.
In John 6 it says Jesus Christ knew what he was going to do.
Det står att Jesus visste vad de skulle göra.
But he wanted to see what was like he wanted to see what was in their hearts.
Men han ville se vad som fanns i deras hjärtan.
And when he said you know, they said 300 denarii, I mean it's not even sufficient to feed these multitudes.
Och han sa inte, eller de sa inte ens 300 denarier är tillräckligt för att ge mat till den här skaran.
Suddenly one of the disciples said, "There is a boy here with 5 loaves and 2 fish."
Plötsligt var det en av lärjungarna som sa, men det finns en liten pojke här med 2 fiskar och 5 bröd.
That was like a hope.
Där helt plötsligt föddes ett hopp.
Stealing somebody else's lunchbox.
Vi kan stjäla någon annans lunch här.
Then there was this pessimistic statement.
Och sen kom det här pessimistiska uttalandet.
What are these among so many?
Och så säger de, vad förslår väl detta bland så många?
And I think that's where kind of the deception comes in.
Och jag tror att det är där som förledelsen kommer in.
Is to put ourselves in a situation like that, like one of those disciples.
Det är som att när vi sätter oss själva i en situation som en av de här lärjungarna.
To know that there is a provision available.
När man vet att det finns en utrustning tillgänglig.
But not having the faith in God to let that provision be multiplied.
Men att inte ha tro på Gud att låta den utrustningen bli multiplicerad.
And that's where the intercessor comes in.
Och det är där som förbedjaren kommer in.
The intercessor, he recognizes that the provision is in God.
Så förbedjaren inser att utrustningen finns i Gud.
But he is in the place where he is bringing the provision from God to men.
Men han är på den platsen där han för utrustningen från Gud till människan.
Even if it means that for a season he has to pray in an imprecatory manner, meaning he has to pray that there would be divine discipline that would come upon a nation.
Även om det betyder att det under en tid skulle vara gudomlig disciplin som kommer över nationen.
Because his zeal for God is much greater than the temporal sufferings that we will encounter.
Därför att hans iver är så mycket större än den här tillfälliga lidandet som vi skulle möta.
He is more interested in idolatry being rooted out of Israel than he is interested in the prosperity of the people.
Han var mycket mer intresserad av att avgudadyrkan skulle utrotas ur Israel än att folket skulle ha framgång och välgång.
He is interested in God visiting the land so that the people would realize that this is the Lord's doing and they would turn back to God.
Han var intresserad av att Gud skulle besöka landet så att säga, så att människor skulle bli medvetna om honom och vända tillbaks till honom.
But how does he come into this realization?
Men hur kommer han till det här medvetandet?
He finds
insikten.
The will of God in the word of God.
Han hittar Guds vilja i Guds ord.
And he binds God to his own word.
Och han binder Gud till sina egna ord.
And he consistently intercedes with God.
Och han kontinuerligt förbedjer inför Gud.
And they say that from the time he kind of prayed that prayer till the time that he confronted Ahab, there was 6 months gap.
Ungefär från det att han började be och till att han konfronterade kungen var ungefär 6 månader.
And he was convinced in his heart in the spirit that God had heard his prayer.
Och han var övertygad under denna tid i sitt hjärta att Gud hade hört hans bön.
See, this kind of praying doesn't only believe, this kind of praying also acts.
Den här typen av bön tror inte bara, utan den också handlar.
I mean, he could have been made to look like a fool in front of Ahab.
Han kunde blivit sett ut som en idiot framför Ahab.
But he believes that for the sake of the gospel and for the sake of the kingdom of God, I must become a fool so that I may become wise.
Han trodde att liksom för evangeliet eller rikets skull så kan jag bli en dåre för att framstå som vis.
There's another illustration in the book of Daniel in chapter 9 verses 1, 2 and 3.
I Daniel 9, 1, 2 och 3.
In Daniel 9, 1, 2 and 3.
I Daniel 9, 1, 2 och 3.
Daniel found out that their captivity in Babylon was the result of a prophecy that Jeremiah had spoken of in Jeremiah 25, 11 and 12.
Så upptäckte Daniel att det här var någonting som stod omskrivet i Jeremia 25, 11 och 12.
And in Jeremiah 25, 11 and 12, Jeremiah prophesied that Israel would go into Babylon for 70 years.
Och i Jeremia 25, 11 och 12 så hade Jeremia profeterat att Israel skulle gå i fångenskap i Babylon i 70 år.
Daniel was a person that was taken into captivity.
Daniel var en person som togs till fånga.
Having come into the book of Jeremiah,
när han hade liksom kommit sett det här i Jeremia,
and discovering that chapter and those verses,
och upptäckt de här det här kapitlet och de här verserna,
he began to pray a prayer to God that bound him to his word.
Så började han be en bön som band Gud till sitt eget ord.
And it says there in chapter 9 verse 3, he put himself in sackcloth and ashes and he fasted and he began to pray for the captivity to be restored.
Och det står där i 9:3 att han klädde sig i säck och aska och började be att de skulle bli återupprättade.
And he began to receive revelations from God about the restoration of the people.
Och han började att motta visioner från Gud som handlade om upprättelsen av folket.
See, in this book,
så i den här boken,
there are many things that are hidden which we are ignorant about.
Så finns det många saker som är dolda som vi är omedvetna om.
Because of having a fallen nature.
På grund av att vi har en fallen natur.
Because of being in a world system.
På grund av att vi är i denna världens system.
And because there is a personal devil.
Och därför att det finns en personlig djävul.
We have this kind of satanic trinity.
Så har vi så att säga en satanisk treenighet.
That keeps us in this kind of rut where we are preoccupied with these things.
Som håller oss liksom in a rat or rot.
Rat.
Okay.
Means liksom, I am confined to these issues.
Ja, jag är liksom bunden till de här sakerna.
And so my prayer is basically not would just actually is like based on total self-centeredness because of the law of self-preservation.
Så på grund av den här självbevarelsens lag så är mina böner i princip helt själviska.
And if my prayer is going to cost me something, then I am not going to pray that prayer because my prayer should bring an answer from God, should not get me into trouble.
Och om min bön kommer att kosta mig någonting så kommer jag inte att be den här bönen.
But I should not be interested about the consequences of my prayer if my prayer is according to the will of God.
Men om min bön är i enlighet med Guds ord så bör jag inte vara bekymrad över konsekvenserna.
Elijah did not know that God was going to be his provision at the time of famine.
Elia visste inte att Gud skulle vara hans utrustning i den här tiden av hungersnöd.
But God had prepared the ravens to feed him in the morning.
Gud hade förberett korparna att ge honom mat på morgnarna.
And in the evening.
Och på kvällningen.
And the woman at Zarephath to give him a place to stay.
Och sedan den här änkan i Zarephath att ge honom en plats att bo.
And this is the testimony of the faithfulness of God.
Det här är ett vittnesbörd om Guds trofasthet.
That when there is a person like Elisha.
Att när det finns en person som Elia.
And there is a definite degeneration that is taking place around him.
Och det finns en allmän nedgång som är synlig runt omkring
that
honom.
That he discovers the will of God in the word of God.
Och han upptäcker Guds vilja i Guds ord.
And he is on his knees before God.
Och han är på sina knän inför Gud.
Convinced of the fact.
Övertygad om det faktum.
That what is revealed in the word of God is the will of God.
Att vad som är uppenbarat i Guds ord är Guds vilja.
And he now gets into persevering prayer.
Och nu går han in i den här bestående bönen.
Which is that he will never cease to pray until he receives an answer from God.
Vilket betyder att han kommer inte att sluta att bedja förrän han får ta emot bönesvar.
God does not disclose in his word how many months it will take for that prayer to come to pass.
Gud har inte berättat i sitt ord hur lång tid det kommer att ta för den här bönen att materialiseras.
In Daniel's case it was 3 months.
I Daniels fall så var det 3 månader.
In Elijah's case it was 6 months. In Daniel's case it was 3 weeks.
I Daniels fall, förlåt mig, var det 3 veckor.
In Elijah's it was at least 6 months.
I Elias fall var det åtminstone 6 månader.
But the character of these individuals was such that they persevered till the answer came.
Men karaktären i de här människornas liv var att de stod på sig tills bönesvaret kom.
And when the word he says Elijah earnestly prayed, it means he prayed in prayer.
Det står att liksom han ärligt bad.
He prayed in his prayer.
Han bad.
Like we pray words.
Okay, som vi ber ord.
But he was really in prayer. He was praying.
Men i bönen så bad han.
And God moved.
Och Gud handlade.
And these are like this is just a small principle today.
Det här är bara en liten princip idag.
But it's a fervent principle.
Men det är en mycket viktig princip.
And the enemy wants us to be distracted
Och fienden vill att vi ska bli distraherade.
So we may not discover the will of God in the word of God.
Så att vi inte kan upptäcka Guds vilja i Guds ord.
So I'm roaming around trying to find out the will of God.
Så jag snurrar runt överallt och försöker att hitta Guds vilja.
I'm trying to discover it maybe in the message.
Jag försöker att upptäcka det kanske i ett budskap.
Maybe I'm looking for signs and wonders.
Eller kanske jag letar efter tecken och under.
I'm looking for a subjective reality. I'm looking to find that in the subjective realm.
Jag letar kanske efter någon liksom någon subjektiv upplevelse.
I can even look in myself and say I don't know because I'm not walking in the light of the word.
Och jag kan till och med se inom mig själv och säga jag vet inte för jag vandrar inte i ordets ljus.
But when I come to this book and I find the word of God in this book.
Men när jag kommer till Guds ord och jag hittar Guds vilja där.
And I find that my life is not in accordance to what is written there. Then I make an adjustment immediately.
Och jag ser att mitt liv är inte i enlighet med vad som står skrivet där. Då börjar jag göra en justering av det.
I align myself to the word.
Så jag förpliktar mig själv till ordet.
Once I align myself with the word, now God is will be willing to reveal his will to me.
När jag nu liksom har förpliktat mig till ordet, då är Gud villig att uppenbara sin vilja.
For even though I may have union, it is possible that I might not have communion.
För även då jag har enhet så är det inte säkert att jag har gemenskap.
So an intercessor is praying in the spirit.
Så en förebedjare är någon som ber i anden.
But he is praying with Christ.
Men han ber med Kristus.
He is praying with Christ.
Han ber med Kristus.
The Father has communicated his will to his Son.
Fadern har kommunicerat sin vilja till Sonen.
And the Son has communicated the will of the Father to the Spirit of God.
Och Sonen har förmedlat Faderns vilja till anden.
That's in John 16:13.
Det är i Johannes 16:13.
And when the Spirit of God communicates to us.
Och när Guds ande kommunicerar med oss.
The Spirit of God aligns us to the Father through the Son.
Så
the Spirit of God aligns us so, to the Father through the Son.
Okej, okay, så anden rättar oss till Fadern genom Sonen.
And so we are praying.
Så vi ber
with the Son.
Med Sonen.
And an intercessor is someone that is actually praying with Christ.
Och en förebedjare är egentligen någon som ber med Kristus.
And if the Father cannot deny the Son, then the Father cannot deny me.
Och om Fadern inte kan förneka Sonen så kan han inte heller förneka mig.
Because we are praying in union with the Son.
Därför vi ber i enighet med Sonen.
And that's why Jesus said in John 15, that beautiful expression of abiding.
Det är därför som han säger i Johannes 15 är den här underbara uttrycket av att förbli i honom.
Said if you abide in me.
Att om du förblir i mig.
And my words abide in you.
Och mina ord förblir i
then whatsoever you ask.
Vad helst du ber om.
It will be done.
Det kommer att ske.
And I believe that a lot of striving is the result of not understanding this verse.
Och jag tror att mycket strävande har att göra med att vi inte förstår den här versen.
And a lot of activity can be a lot of strife rather can be removed by just understanding the simplicity of this verse because it is something that is done in the Spirit of God.
Och mycket strävande kan gå bort på grund av att vi förstår den här versen.
And over these number of years, it takes time to get to know these kind of truths. But over a number of years, I have seen in my own personal life.
Det tar tid att lära känna de här principerna, men under ett antal år så har jag sett i mitt eget liv.
That most of my praying was very much circumstantial.
Att mycket av min bön hade med omständigheter att
göra. They may have not been kind of sinful.
De var inte syndiga.
But they were definitely rooted in the law of self-preservation.
Men de var definitivt grundade eller rotade i den här självbevarande lagen av självbevarande.
Meaning, like how it is possible to be an effective pastor, so God would remove all the hindrance where we could go on with the ministry.
Så med andra ord, hur kan jag för att vara en effektiv pastor få alla de här sakerna borttagna så att jag kan gå vidare.
And even though logistically many things were happening, I'm sure that in the spirit world not many things were happening.
Så även då det hände många saker på det naturliga planet, så i den andliga världen hände inte mycket.
And when I started realizing this in my own personal life.
Och när jag började att inse det här i mitt personliga liv.
And God started revealing to me specific things in the Word of God.
Och Gud började att uppenbara för mig specifika saker i Guds ord.
And I started praying according to the will of God.
Och jag började att be i enlighet med Guds vilja.
I started experiencing a lot of problems.
Så började jag faktiskt att möta väldigt mycket problem.
Because the moments I am functioning out of the law of self-preservation, I am completely and totally dependent on God.
Därför att i det ögonblick som jag börjar att agera utanför den här självbevarande lagen, då är jag totalt beroende av Gud.
It is when we understand that Elisha prayed and the judgment of his prayer came upon himself too.
Det är när vi förstår att Elias bön, att konsekvenserna av den här domen kom på honom själv.
But then you get to see the mystery of the brook of Cherith and the ravens in the morning and the evening.
Men sen ser vi också mysteriet av hur Gud där vid flodbanken och genom korparna försåg honom det han behövde.
And you get to see the mystery of the fellowship in the house of the widow at Zarephath that was sustained by the oil and the flour that multiplied.
Och du kan också se hur den här oljan och det här andra, hur det bevarade honom under den här perioden hemma hos änkan.
We begin to be delivered from the self-life.
Och vi börjar att bli befriade från självlivet.
And in intercession we get into the very life of God.
Och i den här förbönstjänsten så kommer vi in i Guds livet.
So in Ezekiel 22:30 God is looking for a man.
Så i Hesekiel 22:30 letar Gud efter en man eller en kvinna
who is going to stand on the gap.
Som kan stå i gapet.
And who is going to represent him.
Och som kan representera honom.
Who is now worried about the judgment of God falling upon them.
Som inte är oroliga för att Guds dom ska drabba dem.
But is willing to see like the mystery of God.
Men som är villiga att se Guds mysterium.
Because in 1 Kings 19:10 he is very zealous for God.
Därför att i första Konungaboken 19:10 står det att han är mycket ivrig för Gud.
Okay, amen.
Amen.